working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Det här programmet heter Radio S. Det är alltså Socialdemokraternas röst här i Tyresö. Och med mig i studion har jag en person som är här ganska ofta. Välkommen igen, Mattias Tegnér.
Tack så mycket, Ann. Ja. Som vanligt kul att vara här.
Ja. Och du pratar inte bara politik i den här radion.
Nej, jag har varit här och pratat fotboll också.
Ja.
Jag är ju sportnörd, tycker ja. Väldigt mycket om fotboll, spansk fotboll. Jag är ju Atletico Madrid-fan.
Ja, och du var här någon dag när det var direktsändning och pratade med min vad ska man säga, kollega, vår Tyresös egen sportreporter, nämligen Niklas Wennergren.
Jag hoppas jag får komma hit också när det börjar med hockeyprogram. Jag är ju en gammal hockeykille och har ju lirat hockey
ja.
I både Hanviken och Tyresö.
Det måste vi se till, men nu är du här i egenskap av ordförande i Tyresö, arbetarkommun heter det. Mm.
Socialdemokraterna i Tyresö.
Så heter det också. Ja. Varför heter det arbetarkommun för?
Det har ju med historien att göra och att Socialdemokraterna under lång tid var utesluten ur de politiska församlingarna eftersom att man... Innan vi hade demokrati så höll man oss borta helt enkelt. Vi har precis fyllt 90 år och när Socialdemokraterna i Tyresö bildades borta i Trollbäcken så fick man inte hyra någon lokal någonstans utan man var tvungen att sitta ute i en ängsbacke.
Ja, och då var arbetarna själva som skapade någon slags organisation för det här.
Just det.
Och på 90-årsfesten som var höstas, då hade vi väldigt prominenta gäster där.
Verkligen. Vår gamla statsminister Ingvar Carlsson var där.
Mm.
Höll ett riktigt bra tal.
Just det. Och idag var han också där fast som vanlig medlem.
Mm.
Mm. För idag har vi nämligen haft årsmöte i Socialdemokraterna i Tyresö. På ett årsmöte går man igenom året som har varit. Vad fanns det för stora liksom, highlights som man säger på nysvenska?
Nej, men jag tycker att det som är viktigt organisatoriskt är ju att vi växer och att det kommer många nya medlemmar. Sen så är det ju spännande att det kommer vara kyrkoval 2017 i september och sen så kommer det ju ganska snart också vara val i Sverige 2018.
Ja, och när du säger nya medlemmar, hur många nya medlemmar fick man 2016?
Nu kommer jag inte ihåg exakt, men 30-40 stycken tror jag. Så att det är många som bestämmer sig för att engagera sig i Socialdemokraterna i Tyresö.
Ja. Vad tror du att det beror på att fler och fler vill faktiskt engagera sig i politiken?
Dels så tror jag att det finns många som är besvikna på delar av politiken som förs i Tyresö. Men jag tror också att det handlar om att man märker att vi vill saker, vi har idéer om hur man kan förbättra Tyresö utan att vi är allt för negativa. Alltså, man måste ju kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan så är det mycket som är bra i Tyresö, men det finns också mycket som kan bli bättre.
Mm. Och Tyresö är ju då en ganska blå kommun, har varit under väldigt många år nu.
Mm.
Så att rollen som oppositionsparti är ju egentligen kritiserad i sittande. Men det finns ju många konkreta åtgärder som Socialdemokraterna i Tyresö har liksom fått igenom. Kan inte du berätta lite grann också om det? För vi har ju stora frågor här. Det som har hänt under året.
Jo, men du har helt rätt. Vi har suttit i opposition länge. Men samtidigt så försöker man ju driva på och vara konkreta och inte bara klaga, så att säga.
Mm.
Och det kan man väl se generellt sett att en del av de förslagen som vi kommer med som sen blir nedröstade, de kommer tillbaka ett år senare ompaketerade. Och sen så är det också en del förslag där vi faktiskt har ihop med Liberalen och andra ändå lyckats genomföra saker.
Så tack vare att man är lite mer liksom konstruktiv, för att den här rollen att sitta i opposition är kanske sitta egentligen och ifrågasätta den rådande makten, så har Socialdemokraterna i Tyresö ändå haft massa konkreta förslag och fått igenom vad då?
Till exempel att trygghetslarmen har blivit avgiftsfria inom äldreomsorgen. Det var också någonting som vi drev i samband med den här folkomröstningen som man hade kring avgifterna.
För först var de gratis och sen avgiftsbelade man dem.
Just det.
Och då valde massvis med åldringar att inte ha ett trygghetslarm.
Just det.
Och det kostar mer.
Ja, risken är att det kostar mer för att man inte tycker att man inte har råd med larmet och därför så väljer man att inte ha det. Och det gör också att om någonting händer så blir man mer sjuk och så är det faktiskt en kostnad på totalen. Så att det...
Men hur fick man igenom det? För att Socialdemokraterna har ju inte en majoritet i kommunfullmäktige i Tyresö.
Nej, utan där, och det är all heder till Liberalerna. De valde väl helt enkelt att rösta på ett bra förslag.
De ändrade sig.
Ja, det tror jag. Och sen så samtidigt så vet jag att de har haft bra förslag. Till exempel om att man ska bygga en bro nere vid Nyfors som leder till en ny entré mot Tyresö som vi då har anslutit oss till. Så att på något sätt kan man säga att all heder till Liberalerna som är ett öppet parti som är beredda att rösta för bra förslag.
Mm. Och det är liksom till Tyresö-reservatet som man kan gå runt där vid Rundmar och allt vad det är för någonting.
Just det.
Mm, mm. Jag tänker också så här, när blir folk engagerade? Jag gick med i Socialdemokraterna för väldigt många år sedan när jag var arg. Mm. Det är någonting man är upprörd över, någonting man vill förändra. Och sen har vi har haft det ganska bra i Sverige, så att man har inte behövt, ungefär som elever i skolan. Man behöver nästan ingen elev, det funkar bra ändå. Då är det svårt att engagera. Men nu känns det som att folk vill känna att man måste göra en insats.
Ja, men
man vill vara med och påverka.
Så kan det absolut göra. Det är ju ofta så att ilska är en bra drivkraft i politiken. Jag träffade Marita Ulfskog som är EU-parlamentariker vid något tillfälle. Och hon sa, jag har ett stabilt temperament, jag är alltid arg. Jag tyckte ändå att det var ganska bra. Och jag tror att du har rätt. Dels så är det en del som medlemmar som kommer just för att, som jag sa, man är arga på saker i kommunen som man inte tycker funkar. Till exempel inom förskolan. Och så tror jag också att det är en del människor som befinner sig mitt i politiken- som helt enkelt är väldigt skeptiska mot att Moderaterna nu, jag vet inte exakt vad de, det har varit så många turer så jag vet inte exakt vad de har sagt, men kort sagt att man ska samarbeta med Sverigedemokraterna.
Mm.
Och det är klart att man ska respektera de som röstar på Sverigedemokraterna, men jag som socialdemokrat som står för en annan politik, en annan idé, som står för det öppna samhället, jag kommer ju förstås att försöka samarbeta med dem som har en annan politik. För vi står ju mot varandra i politiken. Och min bild är att många som tror på samma idé som mig. Ett öppet Sverige, ett jämlikt Sverige och ett Sverige där man inte ställer grupper mot varandra. De har valt att gå med i politiken. För de känner att här är någonting som är på väg att gå åt fel håll.
Mm.
Det är bara att titta sig i... Förlåt att jag drar igång, men det är viktigt.
Ja, men här är rätt, fortsätt.
Det är bara att titta sig runt om i Europa. Titta på Polen där man sakta men säkert börjar... liksom nagga yttrandefriheten i kanterna. Man flyttar public service och sätter chefen för public service i ett direkt ansvarsförhållande till finansministern. Det är klart att man då också börjar rucka i yttrandefriheten i praktiken. Titta på Ungern som har gjort ett antal saker som faktiskt är en utveckling som är åt fel håll, en utveckling från demokrati och mot någonting annat.
Och sen är det som hänt i USA med Trump och Brexit och allt. Men, och jag, vad jag förstår, för jag har varit väldigt... Vad ska man säga, lite, ja, jag brukar säga att jag är politiskt deprimerad över olika saker. Och en av de saker som jag har känt så här, varför engagerar sig inte ungdomar?
Mm.
Men det jag nu har läst till exempel, det är att det som läses väldigt mycket på nätet nu för tiden, det är politiska ledare. Alltså ledarsidorna har väldigt mycket klick. Det vill säga man delar, man tycker, man... Och nu har vi fått så polariserat i Sverige. Man har olika åsikter. Mm. Så mina barn diskuterar politik med mig.
Mm.
Och det tycker jag ändå är liksom häftigt. Att man nu börjar att fundera på hur ska vi få ett bättre... Eller rättare sagt, man kanske är rädd för att samhället faktiskt går åt fel håll. Och man vill vara med och påverka.
Mm. Jag håller med.
Mm.
Och en av orsakerna till att folk inte har velat engagera sig i politiken. Det är ju för att vi som håller på i de politiska partierna inte har varit bra nog och de politiska partierna inte har varit attraktiva nog.
Mm.
Så att jag tror precis som du säger, till exempel unga är väldigt intresserade av politik.
Man måste hitta formen.
Precis, vi måste vara öppna för nya typer av former så att man på något sätt kan få hålla på med politik på ett sätt som man själv tycker är spännande.
Mm. Och det måste jag säga, Mattias, du som ordförande nu, du har varit ordförande i Tyresö Socialdemokrater i 2 år.
Tre till och med, tiden går så fort.
Oj, 3 år. För det tycker jag i alla fall är bra, att de här mötena man har diskuterar vi politik som inte bara handlar om liksom formalia. För årsmöten kan ju vara förbaskat tråkiga. Och det är inte alla som bara vill hålla på och liksom klubba en dagordning och diskutera paragraf 44. Så ungdomar idag som vill gå med i ett parti vill säkert komma till ett ställe där man diskuterar politik.
Absolut. Det finns fortfarande en del kvar för formalisterna, men vi... ägnar oss väldigt mycket åt att faktiskt få prata om politik och jobba med de frågor man tycker är viktiga. Och faktiskt i vissa fall också vara aktivist. Alltså konkret försöka arbeta för ett bättre samhälle. Eller för den delen för en bättre värld. Till exempel inom ramen för internationella projekt.
Ja. Och idag så diskuterade vi landstingspolitik.
Just det.
Och det är också en sån här konstig grej att det är folk ganska dåligt insatta i.
Ja men det stämmer. Det är ganska många när man mäter som inte vet att det är moderater som styr i landstinget här i Stockholm.
Ja.
Så som jag ser det så finns det väldigt mycket som man kan göra annorlunda. Det är ju knasigt att vi bygger nya Karolinska sjukhuset, eller inte att man bygger det, men att det blir så dyrt som det faktiskt blir. Att man först upphandlar det, det är inget fel på det, men när det bara kommer in ett anbud, att man då väljer att inte börja om från början. Mm. Det gör ju att jag tror att det här sjukhuset kommer bli dyrare än det här Burj Arab, det här gigantiska hotellet i, jag vet inte om det var i Kuwait eller om det är i Dubai. Mm. Det kommer vara 10 gånger dyrare än vad ett högmodernt sjukhus som är jämförbart kostade i Hamburg när man byggde det. Så att det är ju helt absurt. Ja.
Och mycket av den diskussionen idag var ju liksom, det är ju kö till här i Tyresö till att träffa en doktor.
Det är jättesvårt att få tillgång till vårdcentralen här i Tyresö till exempel. Det saknas ju en vårdcentral ute på Östra Tyresö.
Ja.
Det finns väldigt många saker som man skulle kunna göra. Och där är det ju viktigt att vi inte bara gnäller på vad alliansen har gjort, utan är konkreta med vad vi vill göra.
Ja. Och det konstiga är nu när man har privatiserat så mycket, så är det ju upp till läkare som har startat egna företag eller egna vad det nu kallas, de har etableringsrätt.
Mm.
Jag jobbar ju på Östermalm, alltså vid Gärdet.
Mm.
Vi har hur mycket läkarmottagningar som helst på Östermalm.
Mm.
Så att det är lättare att få tid där än att här i Tyresö.
Mm.
Så vi diskuterade ju också det här med akutmottagningarna som är fulla. Det här är någonting som de flesta människor ser. Ja. Och det här är en typisk politisk fråga att, vad sa man? Vi har mer läkare per invånare idag.
Ja, mer än vad man har haft någonsin. Det finns fler läkare och sjuksköterskor än vad man någonsin har haft. Men problemet, alltså i Sverige som helhet, inte om man bara tittar på Stockholm. Men problemet är ju styrningen av vården. Dels så flyttas pengarna från de patienter som faktiskt är sjuka till mer enkla besök. Just för att det dyker upp väldigt mycket mottagningar i alla fall i vissa områden.
Ja, och betalningssystemet är sånt att de får betalt per besök.
Ja, så har jag varit hittills. Jag tror att det fortfarande är ungefär som man har gjort någon justering. Mm. Jag kan inte i praktiken. Men det som våra landstingspolitiker har sagt är att det här har i princip inneburit fri dragningsrätt för flera av de här företagen. Kort sagt så spenderar vi inte pengarna på rätt sätt. Och då ska jag säga, jag är inte den som alltid säger nej till privata utförare, men det är bara helt uppenbart att den lösningen som man har valt i Stockholms läns landsting inte gynnar patienterna.
Nej. Okej, nu går vi tillbaka till frågor som vi förstår bättre själva, för den landstingspolitiken är ju sån att man läser inte så mycket om det, så man blir inte så insatt heller. Det är en ganska, vad ska man säga, en fråga som inte står i tidningen. Man gör inte så mycket reportage om sådana här saker, om det inte handlar om den italienska macaroni, eller heter han, vad han nu heter. Han som höll på med de här plaststruparna, då läser man i tidningen om det.
Fast en sak vet jag, om man har upphandlat strumpor så att de kostar tusentals kronor, då är det fel. Då har man gjort fel.
Ja.
Så mycket vet jag om landstingspolitik. Ja. Strumpor för tusentals kronor, det är inte bra.
Per styck.
Ja.
Men om man då återgår till vad Socialdemokraterna i Tyresö driver för frågor. Det är några frågor man driver ganska konkret just nu.
Dels så har vi ju drivit frågor kopplat till bostadsbyggande. Det är ju alldeles för få hyresrätter i Tyresö. Jag tror om man går tillbaka 10, 12, nästan 15 år tillbaka i tiden, så har ju Tyresö bostäder lyckats få till 4 nya hyresrätter.
Och det beror ju på att man har ju byggt massor.
Man bygger och sen så säljer man lika mycket. Och där finns det ju andra kommuner som har visat att det går att få till nya hyresrätter. För det är över 25 000 människor som står i bostadskö. Och då räcker det inte att man bara bygger lite och sen så säljer man eller omvandlar några andra. Utan det måste komma till fler hyresrätter.
Sitter du fortfarande kvar i Tyresö bostäders styrelse?
Ja.
Och det är den styrelse som kan ta beslut om nya... Kan ni själva ta beslut? Det är politiker som sitter i den styrelsen.
Ja, det är.
Och det är en borgerlig majoritet i den styrelsen.
Ja, det är. Ja. Så är det. Sen så hänger det ju ihop också med andra beslut som man tar i kommunen kopplat till detaljplaner och kopplat också till finansiering av bolaget. Så att det är liksom... det är vissa av frågorna tillhör Tyresöbostäder, men man skulle behöva en politik också i kommunen som såg till att det kom till fler hyresrätter, och om de ska byggas så att faktiskt vanliga människor kan bo i dem, då måste det också vara inom ramen för Tyresöbostäders regi, skulle jag säga.
Har du andra konkreta frågor som man driver, som Socialdemokraterna driver i Tyresö?
Vi har ju kritiserat att det har kommit till så väldigt få nya förskoleplatser. Alltså under en period under förra året så bröt man ju mot en garanti som finns, alltså där man garanterar att man ska få förskoleplats inom en viss tid. Det är också att eftersom att man har byggt så få nya enheter, jag tror att den enda man har fått upp på de senaste, jag tror att det är 10 år. Nu ska jag säga inte, jag tror att det är den enda man har fått upp de senaste 10 åren. Det är ju Tyresö förskola.
Men man bygger så mycket, måste man inte när man samtidigt bygger även tänka just på skolor, kommunikationer och allting sånt? Ingår inte det planen när man bygger?
Jo, men det tycker vi att det borde göra. Men uppenbarligen så har man hela tiden legat efter och lyckas inte komma i kapp. Och det är det vi har kritiserat och sagt att nu måste man planera bättre för att det ska finnas förskolor för alla barn. En annan fråga som också är jätteviktig, det är ju, och det har ju också med planering att göra, det är faktiskt inte rocket science. Det är inte jättelätt, men det är inte rocket science. Och det är ju att det är så många äldre som har bott i Tyresö kommun hela sitt liv. För det första är det ju väldigt svårt att få plats på särskilt boende, alltså ett äldreboende. Och det innebär att man ofta är väldigt sjuk när man väl får möjligheten att flytta in eller bli biståndsbedömd. Men problemet är ju då att man ganska ofta blir placerad utanför kommunen för att man har byggt för få äldreboenden. Och då så köper kommunen platser utanför. Och jag tycker faktiskt att det är ovärdigt när människor har bott här hela sitt liv att man inte får möjligheten att fortsätta att bo i Tyresö. Och enda sättet att förändra det är att bygga äldreboenden. Punkt slut.
Ja, precis. Nu är du också riksdagsman. Du har varit i snart 2,5 år. Eller är 2,5 år? I och med att du började på hösten någon gång då.
Ja, hösten 2014.
Ja, och nu kommer de här riktigt bra frågorna. De som jag alltid vill ställa till dig, Mattias. Ja, men först, hur är det, att liksom gå från ett civilt jobb och bli riksdagsman? För du har ju alltid jobbat civilt.
Absolut.
Du håller på med politiken på din fritid. Och nu har du fått 2,5 år på dig att ha politiken som ditt yrke. Hur tycker du att det är?
Det är väldigt kul. Det är precis som du säger, det är en stor förändring. Jag jobbar ju som ekonom på Hennes & Mauritz tidigare. Och det är väldigt annorlunda att vara riksdagsledamot. Jag tycker att det är en stor ära och jag försöker komma ihåg det varje dag. Att det faktiskt är ett förtroende som jag har fått av väljarna i Stockholms län och väljarna i Tyresö. Det försöker jag också alltid komma ihåg och bära Tyresös flagga högt. Så oavsett faktiskt vad man tycker politiskt så ska man veta att det går i alla fall runt en person i riksdagshuset och viftar med en Tyresö-flagga och pratar om Tyresö så fort jag får chansen.
Bra.
Det är faktiskt, det är faktiskt sant, du kan fråga vem som helst. De är så trötta på att jag pratar om Tyresö. Men jag tänker att droppen urarkar stenen.
Ja, det är rätt. Men nu kommer den här läskiga frågan. Okej, Mattias, vad har du åstadkommit på 2,5 år?
Det första jag ändå vill säga, det är att man är en del av ett lag.
Ja.
Och är det någonting som jag tycker att jag som socialdemokrat kan vara stolt över, det är ju att vi har gjort stora reformer inom de områden som vi faktiskt har lovat. Sverige för ju nu den mest progressiva miljöpolitiken som man någonsin har gjort. Vi har satsat väldigt mycket pengar i skolan. Och av det enkla skälet att det behövs fler lärare i skolan. Vi har sagt dels att låt de professionella vara professionella, det vill säga försöka bli av med lite av detaljstyrningen och pappersvändandet. Och så samtidigt, vi behöver fler lärare, vi behöver högre löner, och då måste vi helt enkelt se till att det finns resurser för det. Sen så är det arbetsmarknadens parten som
sätter
löner, men vi måste ändå se till att det finns resurser så att lönerna kan gå upp inom skolan. Så det är jag väldigt stolt över, miljön, skolan. Och så faktiskt bostäder. Där har vi gjort ett antal reformer för att det ska bli enklare att bygga. Men sen kan man också se att runt om i Stockholm och i Sverige så bygger kommuner nya bostäder. Och det är faktiskt så att i de kommuner där det är socialdemokratiska kommunpolitiker. Där byggs det väldigt, väldigt mycket.
Mm. Men Mattias, det är ju svindyrt att bo i Stockholm.
Mm.
Jag har en väninna som flyttade för några år sedan ner till Blekinge och som ville flytta tillbaka till Stockholm.
Mm.
Då finns det ju ingenting att köpa under 2 miljoner.
Nej.
Eller om man tittar. Och det är en jättelång kö om man nu ska försöka komma hit och få en hyreslägenhet.
Mm. Vi behöver ju fler hyresrätter. Det är ju det som är själva poängen. Och anledningen till att det är så extremt i Stockholm, det är ju att man under egentligen 30 år har ägnat sig åt att sälja hyresrätter.
Mm.
Alltså det är ju, det är klart att bostadssituationen också är ansträngd i Göteborg och Malmö. Men om man tittar på förhållandena mellan hyresrätter, bostadsrätter och egna hem,
mm,
så har den extremt kraftigt förändrats i Stockholm. Där det har kommit till bostadsrätter och det har kommit till egna hem. Och det är klart att det gör att det blir svårare att få tag på en hyreslägenhet.
Mm. Och sen är det ju så, någonstans är det ju fel. Vi är mest, en av de mest belånade länderna i världen.
Mm.
Därför vi har sådana extremt höga lån på våra bostäder.
Mm.
Och barn, om man då har barn, vilket jag har, som i och för sig vuxna, har egna lägenheter. Men jag har ju kompisar vars barn är bara 19-20 år.
Mm.
De oroar sig för hur deras barn ska ha råd att bo.
Mm.
Alltså ska man börja livet med att belåna sig för 2-3 miljoner?
Mm.
Och sen har vi ett system med såna här, att man får dra av räntor och sånt. Det krävs någon gigantisk förändring av hela bostadspolitiken för att det här inte ska bli en krasch.
Mm. Man har gjort en del, jag tror i och för sig att du har rätt, jag ska börja med att säga, jag tror att du har rätt att mer behöver göras. Men man har gjort en del saker. Till exempel så har ju bankerna nu, när det gäller nybelåning ändå, nu finns det krav på att man ska amortera till exempel.
Okay.
Det är ju nytt. Det finns ju också ett förslag på, när det gäller bankskatten som har diskuterats. Där finns det ju ett förslag på att bankerna ska behöva sätta av mer pengar som buffert.
Okay.
Så man gör ändå ett antal saker kopplat till det här området. Men det finns mer att göra. Mm.
För bostäder är en av de saker som vi allihopa går och oroar oss för.
Mm.
Om man har barn till exempel. Vi som bor har ju hur bra som helst.
Mm.
Vi som redan har skaffat våra bostäder för länge sedan. Vi kan ju bara titta på att de går upp i värde, går upp i värde, går upp i värde.
Men låt mig säga en sak där. Alltså vi får inte glömma bort heller att en av lösningarna på det här, det är att det byggs bostäder. Man kan ju tycka att det är för lite och så här. Men vi ska ju komma ihåg att nivåerna som man bygger på nu, det är ju på samma nivåer som man gjorde under miljonprogramsåren.
Det är det.
Så att man ska ändå vara, alltså,
det märker man ju tydligt. Det har aldrig byggts så här mycket någonsin, som jag kommer ihåg, förutom när det byggdes från början på 60-70-talet.
Ja. Så om vi lyckas hålla den här nivån, låt oss säga under 10 år,
ja,
då kommer det också påverka priserna eftersom att det faktiskt kommer så mycket nya lägenheter.
Det var den första frågan, det var bostäderna.
Jag pratade om miljö och skola också.
Och jag vet, de är inte lika oroliga.
De är inte oroliga för. Nej, det är
jo, det jag visste, men inte på samma sätt. För de gigantiska frågorna är ju nästa gigantiska fråga, och det är med jobben.
Mm.
För att idag lyssnar jag på ett radioprogram som handlar om det här med att robotarna tar över. Alltså det här med att, alltså det var en sak att robotarna tog över våra fysiskt tråkiga jobb.
Mm.
Nu tar de även över intelligenta jobb, så snart har vi inga jobb alls. Vad ska vi göra? Vissa länder börjar prata om medborgarlöner. Alltså var ska folk jobba med? Och framförallt, vad ska alla de människor som inte är IT, alltså jättehögutbildade, vad ska vi se till? Den som inte orkar ta sig igenom hela skolan, är den för evigt förtappad liksom? Vad ska vi göra för att se till att de som kommer till Sverige får jobb?
Mm. Det är ju inte den enklaste frågan.
Jag vill börja med
att säga det liksom, så att det inte låter som att, ja, titta här har jag lösningen.
Nej, och det,
men,
är det någon som har lösningen på det, tror du?
Ja, men det tror jag. För vi har ändå ett antal förslag även på det här området.
Mm.
Men låt oss bara för att få liksom bakgrunden rätt, så är det ju den sysselsättningsgrad som Sverige har just nu, det är den högsta som Eurostat någonsin har uppmätt i något EU-land.
När det handlar om hur stor del av befolkningen som arbetar.
Ja.
Mm. Sen är det inte lätt att jämföra länder, för man har räknat statistik på olika sätt.
Mm.
Men
det här är Eurostat som räknar på samma sätt över hela Europa.
Och det beror framförallt på att kvinnor jobbar väldigt mycket i Sverige.
Ja, vi har en hög grad kvinnor.
Ja.
Men också en relativt sett låg arbetslöshet. Den är fortfarande för hög, men
den är låg jämfört med andra länder.
Ja.
Mm.
Så att, låt oss ändå liksom komma ihåg det, att så många som tar del av arbetsmarknaden och befinner sig på arbetsmarknaden, så många har det aldrig varit. Bara när vi pratar om, alltså när det låter som att alla blir av med jobben, så ska vi veta att det är inte det statistiken och verkligheten säger. Liksom. Sen så är det ju förstås en utmaning, men också någonting positivt att man kan använda robotar till vissa saker.
Mm, tråkiga saker.
Ja, och även inom delar av vården. Jag vet att det finns vissa personer där man till exempel, jag tror att en gång i timmen tillser att personen fortfarande andas och sådär.
Ja, visst. Ja. Det fattar man ju. Det är bra. Men,
låt oss ändå komma ihåg det. Att det är ju, så att säga, många tycker att det är någonting som är positivt för integriteten, att man faktiskt kan få hjälp av en robot. Utvecklingen är bra.
För oss rika människor vore det fantastiskt om man kunde ha allt det där.
Men det är väl bra för alla svenskar, inte bara för oss rika.
Säga det. För den som är taxikaffis, när man nu börjar prata om självkörande taxibilar och självkörande grejer. Alltså, för mig är det liksom, jag ser ju överallt där man rationaliserar och ser till att färre människor gör samma jobb som många, alltså det är, om man går liksom ännu längre tillbaka, skogsarbetare, de var 20-30 stycken, nu är det en gubbe, en maskin. Går ner till Coop i centrum, förut var det fullt med kassor, nu skannar vi vår eget. Vi gör vår, alltså, den här processen som går nu, jag förstår ju inte var jobben ska komma, för jag ser ju massa avancerade jobb som kommer, men jag ser ju inte några enkla jobb som kommer. Det är de som är rationaliserat bort.
De nationalekonomer som faktiskt har tittat på det där, alltså, och då, sen 90-talet, de argumenterar ju för att, ja, men om man ser det på en skala, så är det inte det som man då kan kalla för enkla jobb. Jag kan ha invändningar mot uttrycket, men låt oss...
Jobb man inte behöver högskoleexamen för.
De har inte blivit färre. Däremot så har en del jobb liksom i mitten av skalan liksom försvunnit. Men det innebär ju också att liksom förädlingsvärdet i ekonomin, att jag använder uttrycket, men att människor faktiskt har fått mer utbildning och därför också har klarat sig på arbetsmarknaden. Så hittills så har vi ju inte sett det du pratar om, att jobben försvinner.
Jo, man har sett det i andra delar av världen. Man ser det i Sydeuropa, och man ser det också i, alltså, nu det här vi pratade om förut, för det här är min grej. När jag kom till USA så var det liksom, folk var tvungna att ha 2-3 jobb, enkla jobb, för att uttaget försörja sig, för där fanns det ju gott om jobb, så många jobb så att man hade 2-3 stycken.
Alltså, det är ju klassamhälle.
Det
har aldrig funnits
i
Sverige.
Nej, utan man ska ju kunna leva på sin lön.
Ja.
Och problemet är, tycker jag då, att när man säger så här, det kanske finns enkla jobb med att packa kassar i affärerna. Hallå, det var jättemånga år sedan man tog bort de människorna. Och när man pratar om att de som kommer hit, om vi nu ska gå nästa svåra fråga, integration, de kan få jobb på myndigheterna och kopiera papper. Hallå, vi har slutat kopiera papper. Alltså, så att jag fattar... Okej, det kanske är så att vi ska börja anställa folk som fixar i trädgårdar och gör massa sådana saker. Men vem betalar de schyssta löner?
Men, och det är ju, tycker jag ändå, en viktig poäng när man diskuterar det här. Att vi ska liksom inte hitta på jobb som inte har rimliga löner på lång sikt.
Exakt.
Och det har ju också varit vår linje, utan ett huvudfokus på utbildning.
Ja.
För det vet vi oavsett om man kommer hit någon annanstans ifrån eller om man är svensk.
Ja.
Har man inte gymnasieutbildning så har man väldigt svårt att klara sig.
Ja.
Och det kan man ha åsikter om, men det är sanningen. Har man inte gymnasieutbildning, då har man svårt att klara sig. Och då måste en av strategierna vara att se till att de människor som går gymnasiet också orkar sig igenom gymnasiet. Och 2, utöka antalet studieplatser.
Och sen finns det ju väldigt mycket, vad ska man säga, praktiska jobb idag. Det byggs.
Absolut.
Så det finns ju ett behov av arbetskraft inom vissa sektorer.
Absolut.
Ja. Okej, nu kommer vi till, nu är inte så mycket kvar av min programtid här. Mattias, hur ska vi lösa med integrationen?
Men vi började med att prata om arbete. Och det är ändå basen.
Ja.
Ett bra sätt för att integreras i samhället, det är att ha ett arbete.
Och känna sig behövd.
Absolut.
Komma in i ett sammanhang.
Ja. Och därför så är ju vårt huvudfokus att se till att alla människor kommer i arbete. Och det har ju funkat bra. Det har ju tillkommit, jag tror att det är 130 000 jobb under den här perioden. Och det är dessutom ett antal personer som har kommit ut på arbetsmarknaden. Sen så behöver vi göra mer. Och då är det klart att då behöver man dels satsa på utbildning. Dels så finns det en del saker i våra system som har gjort att det, just när man har varit alltså när man har migrerat hit eller, och sökt asyl, så har det varit svårt att komma, alltså man har kunnat gå vissa typer av yrkesutbildningar, men till exempel att studera på gymnasienivå, det har varit ganska svårt för att systemen inte har hängt ihop, så vi behöver liksom fixa med systemen helt enkelt. Vi behöver jobba stenhårt med matchning, alltså egentligen klassisk socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik, som det kan låta tråkigt, men det är inte rocket science.
Att man ska utbilda de människor, alltså utbilda människor i de yrken som det behövs.
Ja, helt enkelt. För det, ibland tror man att marknaden liksom ska fixa det här själva. Och det tvingas man ibland att göra. Vi hör ju talas om verkstadsföretag som liksom startar sina egna gymnasieutbildningar.
Ja.
Och ja, då måste helt enkelt staten ta ett större ansvar för att se till att de jobben som skapas också, att det finns arbetskraft som kan ta dem. Men så det här, jag vill ändå säga det, klassisk arbetsmarknadspolitik, det är ändå basen för integration.
Och det man diskuterar nu väldigt mycket, det är ju den här segregationen som finns. Mm. Att människor då hamnar i bara vissa bostadsområden, som redan idag har ganska mycket problem. Som tur var i Tyresö så har vi ett väldigt, liksom, vi är en väldigt, vad ska man säga, en polis som sa till mig, vi är en liten skärgårdsidyll. Ja, men, och vi är nästan det. Mm. Därför att vi har egentligen inga sådana här liksom, stora områden där det är jättemycket problem.
Nej.
För vi har byggt ganska bra blandat. Och jag som har bott på Farmarstigen, där det funnits väldigt mycket sådana här, både, där vi har hyresrätter och bostadsrätter ihop. Mina barn har ju aldrig märkt skillnaden på om man bor i egna hem och sånt. Och vi, nu känner jag lite grann att man har gått ifrån det där, att man måste blanda bebyggelse så att vi blir grannar med folk från alla möjliga länder och inte tänker på var människor kommer ifrån.
Mm.
För blir det bara ett område med en viss sorts människor så blir det ju svårt.
Absolut. Jag håller med.
Mm.
Om vi börjar från början så tror jag det första är ju att se till att man har en bra skola för alla.
Mm.
Och idag har vi ju en boendesegregation. Sen har vi också skapat ett skolsystem som förstärker den. Tidigare så hade vi en idé om att skolan skulle på något sätt motverka segregation. Människor från olika bakgrund med olika föräldrar skulle mötas.
Och det gjorde vi i skolan, du och jag.
Ja, men det system som vi har idag går ju precis tvärt emot.
Ja.
Och det är också vad OECDs rapporter ser ut. Så att där handlar det om att man måste ändå bryta. Jag tycker att det är bra att man får välja skola, men så som det fungerar idag kan det inte fortsätta fungera, utan man måste också titta på de problemen som finns i de här systemen. För att skolan får inte förstärka segregationen, utan skolan ska motverka segregation, så alla barn, oavsett vart du växer upp, oavsett vad du har för föräldrar, ska få en bra chans att kunna förverkliga sig själva.
Mm. Men vadå, man både säger så här, skolvalet är bra. Det innebär att de resursstarka föräldrar väljer skola åt sina barn, och de som inte är resursstarka väljer inte.
Jag sa inte att skolvalet som system är bra. Jag tror att det är bra att man får välja skola eller ha en idé om vilken skola som man ska gå i. För det gör också att man har ett intresse. Däremot så behöver det ju inte se ut så som det gör idag. En av problemen med systemet är ju också att man liksom har en pengapung som på något sätt hänger med varje elev.
Mm.
Och det innebär ju det innebär att man kan tjäna på att bara ha elever som är relativt sett lätta.
Mm.
Det har också inneburit att vi har ju till exempel kösystemen kan man då fundera på.
Mm.
För det innebär att skolor som har elever som klarar sig väldigt bra, det är också de skolorna som kan ha större klasser, och det är det som är så att säga, en förutsättning för att kunna då göra överskott. Det här pekar också OECD på, för de säger så här att om man rensar statistiken, alltså skolornas statistik för förutsättningarna, alltså att man försöker värdera förutsättningarna på eleverna som kommer in i systemet, då överpresterar inte de privata skolorna, utan de underpresterar, även fast på pappret ser det väldigt bra ut.
Nu har vi inte mer programtid. Nästa gång skulle jag vilja diskutera ännu mer frågor, Mattias.
Men du ställde ju en massa frågor om segregationen.
Ja, okej, då fortsätt. Sista svaren här på segregationen, hur vi löser den.
Ja, men det ena är, så just nu så pågår ju någon form av liksom gängkrig mellan olika kriminella grupper.
Ja.
Och ett sätt att få ordning på segregationen, det är ju ändå att just nu måste man stoppa det här gängkriget.
Exakt.
Och det behöver man ju polisen för.
Exakt.
För en av problemen med det här, det är ju att de människorna som bor i det vi kallar för segregerade områden, ja, förutom att folk då som du och jag tittar utifrån och in och säger så här, där borta, där är det jobbigt att bo.
Mm.
Så förutom de fördomarna som vi har, så får man också leva med att ens försäkringar går upp för att bilar brinner, och man har ju betydligt, även fast det huvudsakligen har varit liksom kriminella som
tar hjälp varandra.
Ja, precis. Så ökar ju ändå risken att
ja, man slog sönder affärer, butiker.
Ja, men det var det.
Precis.
Så min poäng är att utöver att man förstås måste stoppa kriminella gäng som bråkar med varandra av de uppenbara skälen, så förstärker de också segregationen, för att vanliga människor som bor i segregerade områden, som egentligen trivs där,
ja,
de funderar på att flytta därifrån.
Exakt.
För det är så, man blir så utpekad av att bo,
ja,
i de områdena.
Exakt, så blir det.
Så att det första steget är ju att få stopp på gängkriget. Och det, ja, handlar ju om polis. Och dessutom så har vi gjort ett antal saker där vi ökar straffen för att till exempel inneha vapen. Och,
ja,
ökar,
exakt,
straffen för att ha, ja, vad kallas det för, explosiva varor på sig.
Ja.
Alltså kort sagt, att ha en handgranat på sig, blir, du får högre straff.
Ja.
Och man har också en del förändringar som innebär att du ska vara häktad under utredningsperioden, det vill säga att man släpps inte ut,
exakt,
på gatan igen.
Jättebra grej, för det precis det så, tog en polis som bor i Tyresö som heter Lars Alvarsjö upp i ett program som jag precis har gjort, som också rullar här på Tyresö radion. Han sa att man måste fixa det här med lagstiftningen just mot att de kan ta folk som sitter med vapen eller med grejerna.
Ja.
Och att åklagarna faktiskt ser till att folk inte kommer ut, så att de inte...
Just det. Man har diskuterat jourdomstolar också, just på grund av det där.
Just det. En sak till som han sa, det var att man måste höja polisernas löner.
Mm.
Annars vill ingen bli polis.
Nej.
För det är ett sånt farligt jobb. De tjänar 25-26 000 när de kommer ut. De unga människor som har pluggat 3 år, de får inte lån längre för de låga inkomsterna.
Nej, men du har helt rätt. Vi behöver ju se till att fler människor blir poliser.
Ja.
Det ska vi också, för det är också en av de här lösningarna. Det har ju aldrig varit så många poliser anställda som idag.
Nej.
Alltså inom polismyndigheten. Och vi har också ökat antalet studieplatser på
Men vi har
på
också blivit fler människor i landet.
Men även om man tittar på det så är det fler poliser. Om man jämför med, för det man ska komma ihåg när man pratar om antal poliser, om man jämför till exempel med Sydeuropa, då ska man komma ihåg att de poliserna har ju andra typer av arbetsuppgifter som idag görs av väktare i Sverige.
Okay.
Men tittar man på nordiska länder som ändå är jämförbara, så är också Sverige det land som har högst andel poliser, också om man tittar per capita.
Ja. Okej, okay. Nu har vi... Som vanligt kört jag på programtid.
Förlåt.
Mattias, det gör
jag tycker så mycket om att höra min egen röst.
Jag vet, och jag tycker om att ställa de här frågorna. Och jag skulle vilja att du kommer hit igen. För jag tycker inte vi är... För nästa fråga som jag hade på läppen, som jag inte fick ställa, som jag kan tala om nu som en teaser, det är ju 75% av väljarna är emot vinster i välfärden. Varför vågar inte Socialdemokraterna ta det beslutet?
Men vi driver ju en politik mot vinster i välfärden.
Ja, inte,
pengarna ska till...
Jag vet, men inte tillräckligt tydligt. Men
vi kan väl inte... Alltså så här, vi måste ju ändå komma ihåg att regeringen har ungefär 37% bakom sig i riksdagen.
Alltså, det finns ingen majoritet för det i riksdagen?
Nej, det verkar ju inte så.
Alltså, okej, då tar jag tillbaka den frågan.
Det tycker jag verkligen.
För den har gått omkring och retat mig på.
Nej, men det är ju fortfarande rätt. Så vi står bakom Reepalus utredning. Sen så har det ju, just nu är det ju en remissomgång, så vi måste ju ta in synpunkter på förslagen. Men Socialdemokraternas linje är ju tydlig. Pengarna ska gå till välfärden.
Okay.
Punkt.
Bra.
Det är konstigt som det är, till exempel i skolan. Sverige är det land som har minst regleringar av vad man får göra med vinsterna. För det finns inga.
Nej.
Och det finns inget annat land i världen som inte har någon reglering av hur mycket vinster man får ut ur skolan.
Vad bra, du fick det svaret också.
Tack.
Tack. Och det var Mattias Tegnér. Tack för att du kom hit. Jag kommer ha massa frågor till nästa program. Jag kommer också försöka intervjua lite fler vanliga, alltså nyblivna politiker. För jag tycker ändå, oavsett om jag då är socialdemokrat, så tycker jag det är väldigt bra om folk engagerar sig politiskt i de partier vi har.
Ja.
För vi behöver människor som bryr sig om vårt samhälle.
Mm.
Så ni som tycker att det här var väldigt mycket sosigt, så har ni helt rätt. För ni har lyssnat på Radio Tyresö. Men det här programmet heter Radio S. Och jag har pratat med Mattias Tegnér. Och du är pappa.
Ja. Tyresöbo som barnsben. Riksdagsledamot.
Exakt.
Gammal hockeysnubbe.
Ja. Och ordförande i Tyresö Socialdemokrater.
Stämmer bra.
Mm. Tack så mycket. Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Och det här var alltså Radio Tyresö.